Hej och välkommen till programmet Hitta styrkan med Dr. John. Dr. John, det är jag. John Steinberg heter jag. På engelska heter det här The Empowerment Talk Show. Men nu är det svenska som gäller. Vi gör intervjuer både på svenska och på engelska. Och syftet är att sätta ord på andra styrkor och strategier och lärandet för att lyckas med det man företar sig. Idag ska vi prata med Frida Gustafsson Vennö som är skolutvecklare. Det här programmet sponsras av Betongfabriken och av egenkraft.com sänds det ifrån. Intervjun kommer att finnas i vårt arkiv där under mitt namn om ett par dagar. Kan alltid lyssna igen eller rekommendera till andra. Och intervjun finns också på min YouTube-kanal som heter The Empowerment Talk Show. Sponsorn är Betongfabriken. Producenten sitter i studion med mig här, Luis Palma Aguirre, som tar hand om webbradiokanalen av egenkraft.com. Och väldigt bra på att intervjua själv. Jag gör massor med intervjuer, men jag vet inte hur han får tag på så mycket folk. Men vi ska prata med en entusiast för skolutveckling och välkomna Frida in i vårt program.
Välkommen Frida till ett samtal om skolutveckling och dina många roller för att främja skolutvecklingen i Sverige. Du har haft många ganska spännande uppdrag för att arbeta med skolinnovationer. Och det ska vi prata om, plus kanske lite annat. Men berätta för dem som lyssnar och tittar, vem är Frida Gustafsson Vennö?
Ja, men vem är jag? Ja, men, och jag vet inte riktigt hur långt bak jag ska börja, John. Men jag ska väl säga att jag är en skolutvecklingsnörd, får väl summera det som. Och jag har jobbat som lärare. Jag började min lärarbana 1998 som lärare. Och så jobbade jag i några år som det. Sen började jag jobba mer centralt i den verksamhet jag då jobbade som lärare i. Så jag blev verksamhetsutvecklare och har haft massa olika roller inom Vittra som det då var. Mm. Och sen så blev jag egenföretagare 2013 när jag fick möjlighet att bli vd på Tänkom, vilket jag sen tog över som delägare i tillsammans med en kollega. Och en av mina största kunder en av våra största kunder i Tänkom var Academedia, som då också var den koncern där Vittra, som jag tidigare var verksam i, ingick. Och efter lite olika runder så bestämde Tänkom och Academedia att vi går tillsammans, så att Tänkom förvärvades. Det lilla fina bolaget förvärvades in i det stora fina bolaget. Så nu jobbar jag fortfarande med Tänkom och gör uppdrag vad det gäller skolutveckling och så vidare tillsammans med mina kollegor till olika huvudmän. Men den mesta delen av min tid, då jobbar jag som utvecklingschef i det som kallas för Academedia Academy. Och vi jobbar väldigt mycket med kompetensutveckling och olika typer av inspel för att stärka lärare och skolledare i deras yrkesroll.
Ja, och där förstår ni som lyssnar, det har vi vår förbindelse här, för det är vad jag har sysslat med i hela mitt yrkesliv. Men kan du beskriva vad Tänk om er? Det är inte alla som vet på.
Ja, men Tänk om vi sprungit ur ett jättefint samarbete mellan rektorsakademin och Apple för väldigt många år sedan. Där Apple väl insåg att man, det här är 2009 kanske, 2010, insåg att vi började sälja mer och mer enheter till skola. Det blev den här, ni vet, en-till-en-rörelsen som kom i Sverige då. Och då vill Apple ha en exklusiv samarbetspartner för kompetensutveckling, så att det inte bara hälldes ner massa devices utan det också kom med hur kan digitaliseringen främja lärandet. Och då startade Rektorsakademin ett litet projekt som hette Tänk om för det samarbetet. Och så har jag hört berättelsen, jag var inte med då, men jag har hört berättelsen om att Rektorsakademin skannade vilka lärare var då aktiva på Twitter. För då var det som en liten temperaturtagare, okay. Är man digitaliserad eller inte? Och sen så samlade man ett gäng och frågade om de här personerna parallellt med sin yrkesgärning som lärare någonstans i landet eller IKT-pedagog skulle kunna tänka sig att vara konsult. Det var ett jättefint bolag som växte fram över tid, och sen så fick jag då möjlighet att bli vd där 2013.
Okej, så det är, men om du tänker tillbaka på, för du är inblandad i ganska många olika projekt och utvecklingsarbete. Om du tänker på någon som sticker ut och det här är du extra stolt över eller extra nöjd med eller det hade extra mycket påverkan på omgivningen. Vad är det första du tänker på?
Ja, det absolut första jag tänker på då, det är ju att jag har fått möjlighet via Tänk om, men också faktiskt via Vittra som då var min arbetsgivare innan, att jobba med innovativ skolutveckling i Buenos Aires.
Ja, det visste inte jag.
Då ska jag berätta jag gärna. Hur lång är podden? Nej, det var jättefint. I 2013 då, samma veva som jag faktiskt lämnade Vittra, så, och det blev officiellt att jag skulle börja Tänk om, så fick jag ett mejl, en G-mail från Buenos Aires, där det stod att hej, hej, Buenos Aires stad jobbar med ett projekt som har med innovativ skolutveckling att göra. Och vi är lite nyfikna på Vittra, och så får vi inte riktigt respons från Vittra, men vi har förstått att du som jobbar på Tänk om, du har också erfarenhet av Vittra. Så då stämde jag av lite med min tidigare arbetsgivare, det här något som kanske Tänk om skulle kunna undersöka vidare. Då gjorde vi det, och så visade det sig då att utbildningsministern i Buenos Aires stad, heter Esteban Bullrich, han hade bestämt att alla skolor i Buenos Aires måste börja omvärldsbevaka och inspireras av omvärlden för att vi ska orka driva innovativ skolutveckling. Och då hade han av någon anledning valt ut 4 internationella förebilder. Och då var det finska skolsystemet var en förebild. IB var en annan. Och sen så var det en skolan, Boston Art School var en tredje. Och sen var det just Vittra som var den fjärde. Och så undrade de då, hade de tillsatt 12 skolor tror jag det var, i lite olika områden i Buenos Aires stad, som skulle få möjlighet att välja en av de här förebilderna. Och då var det en skola, La Banderita, som valde att inspireras av Vittra. Så då åkte jag tillsammans med en tidigare kollega i Vittra, då Ante Rundqvist, över till Buenos Aires stad och fick då träffa först skolledningen och personer från ministeriet i 4 dagar. Och sen 5:e dagen fick vi träffa alla lärare på den här skolan. Och vet du, den dagen i Sion är nog en av de mest lärorika dagarna jag någonsin har haft. För jag tror, när du har bett mig fundera på vilka strategier har jag i mitt ledarskap och när jag jobbar med skolutveckling, då är det att jag går väldigt starkt på att jag tror att bygga relationer är så viktigt. Och jag får för mig att jag är så här, jag bygger lätt relationer med folk. Men Anton och jag hade blivit förvarnade de första dagarna där att när ni träffar den här lärargruppen, alltså ni kommer märka sånt motstånd. För här kommer politiska krafter, det finns 17 lärarfackförbund i Buenos Aires. Ni kommer möta sånt motstånd. Och både Ante och jag var så här, det fixar vi, det var människor, det är klart vi löper. Men den kraften som var i det rummet, vi är 40 lärare där alla var misstänksamma av vilka hade vi betalat för att få vara där. Ja, det var sån kulturkrock. Och vi bara så här, va? Vi trodde lärande var universellt. Vi trodde vi bara skulle dela erfarenheter.
Nej. Välkommen till USA och försöka påverka skolutvecklingen.
Det ledde i alla fall till, ska jag säga, att vi fick komma tillbaka. Anton och jag var tillbaka flera gånger sen, och sen så har Tänk om också fortsatt det här samarbetet. Så jag var i Buenos Aires 7 gånger och får jobba med skolutveckling. Otroligt lärorikt. Så det är väl, nu är väl det så här, lite inte så här vardagsnära, för det är väl inte alla som åker till Buenos Aires lite alla dagar man får göra det.
Men utmaningen det är att kunna gå runt det här motståndet. Och om du tänker tillbaka, hur gjorde ni för att lyckas få folk med er till slut?
Men vi vilade nog faktiskt i att vi kan bygga relationer, eller vi litar på vår kompetens att göra det. Så vi fick bryta allting. Och sen så, Ante pratade portugisiska, vi båda pratade engelska. Jag just då tyckte jag var lite knacklig på engelska, men Ante pratade lite engelska, han pratade också lite portugisiska. Så bröt vi hela sessionen och så bad vi våra värdar då peka ut de 2 som tycker det är jobbigast att vi är här. Och så satte vi oss vid varsin, vi tog en fikapaus och så placerade vi oss vid varsin av de här personerna, Ante i ena änden av rummet och jag med andra änden. Och så fick vi liksom bara, du vet, nära börja bygga en relation, hur kan vi mötas i det här? Jag med hjälp av en tolk då, eftersom vi inte kunde prata, de kunde prata engelska. Men så vi, vi löste det, och när vi kom tillbaka andra gången, då var de här två människorna, personerna, de första och frågade, när kommer ni, får vi bjuda på öl? Och ja, du vet. Men den där timmen innan vi bara förstod, nej, vi har inte en chans här, för att vi har inte, vi var inte, eller jag i alla fall, var inte tillräckligt påläst i vad händer i kulturkrockar. Och det var så starkt i rummet. Det var nästan uppror liksom. Men det löste sig.
Ja, men det är en ganska klassisk strategi man tänker efter. Man söker sig till sina motståndare och försöker få ett förtroende. Jag brukar säga till lärarna också, när jag har besvärliga föräldrar, de du ska träffa extra och ringa till eller på föräldramöten och sitta bredvid dem. Och det är samma sak med elever som är lite svåra och besvärliga. Det är de du ska bygga relationer, sitta i matsalen med och prata med på rasterna och så.
Jag brukar tänka att det är som en investering. Liksom. Vill jag få ut något i slutändan så behöver jag liksom, vart jag ska rikta min energiinvestering.
Men sen har du, när jag tittar på, för en del av vad jag gör när jag pratar med folk eller jag gör de här intervjuerna, och försöka sätta ord på styrka och så vidare. Och du har uppenbar styrka i ditt engagemang och din glädje och din nyfikenhet som gör att det är väldigt lätt att, jag tror att det är väldigt lätt att få kontakt med dig på det sättet. Och det är en styrka, personlig styrka som du har, eller hur?
Ja, jag hoppas att det är det. Jag känner ju att så här, jag vill vara lätt att tycka om, John. För jag tror att det underlättar i alla sammanhang.
Det här är väldigt personligt intressant för mig, för jag är i motsatsen. Jag är ganska mycket introvert, va? Så jag är så uppe i mitt huvud och mina idéer, så att jag måste anstränga mig. Om vi tar det här när vi träffades senast på den här mingel och bokreleasen. Okej, alltså det är ett företag för mig att ta mig dit och sen, jag ska träffa folk som och så måste jag prata med och sånt där. Så det är en ansträngning, men det är det väl inte för dig? Du tycker bara det är roligt.
Ja, jag ska säga så här, och det har jag förstått på fler än mig som är ett extrovert beteende. Mingla är inte nödvändigtvis min core business.
Nej.
Men jag är nyfiken på människor och jag kanske klampar på liksom.
Jag skriver upp lite grann här, trampa på, det var ju bra. Ja. Det kan man göra. Det är jättebra. Men om jag vore en av de här som är motståndare och säger, nej, det här det gör vi inte här och så vidare. Det har vi aldrig gjort förut. Det kostar för mycket pengar. Folk på golvet skulle aldrig acceptera det här. Det bryter rutinerna för mig. Du vet att man kan rada upp alla möjliga argument. Vad skulle vara en första replik till mig? Vad skulle du säga till mig?
Men du har två perspektiv kanske. Dels skulle jag nog vara nyfiken på var i motståndet ligger. Alltså vad är det som är den svåraste tröskeln att komma över? Och sen också, vad är alternativet? Om vi alltid har gjort så här, men samhällsutvecklingen förändras hela tiden. Vad är liksom, vi ska inte ändra upp hela hur vi jobbar i skolan. Vi vet ju jättemånga metoder och verktyg som har burits sedan Aristoteles typ. Men vissa saker behöver ju ändå utvecklas i takt med pågående samhällsutveckling eller anpassas. Och det är väl där jag skulle vilja starta dialogen i. Hur främjar vi lärandet för ungar genom att vara där ungarna är i sina tankar? Liksom att möta dem där.
Så det
säga då. Det är lite slarvigt när jag säger ungar, men med kärlek.
Ja. Men det är också en del av den här nyfikenheten, för det tycker jag är ett nyckelbegrepp här och strategiskt, men också styrka hos dig. Men uppriktig nyfiken, okej, men världen förändras och saker och ting, hur hade ni tänkt då? Fråga dem om.
Jag tror att jag jobbade som yrkesverk, det här är väl också en sån här, i alla fall i mitt fall, med erfarenhet så kommer en viss klokskap. När jag var yngre var jag nog mycket mer så här, rätt eller fel. Så här, det får du bara förhålla dig till, för nu ska vi göra så här. Men med åldern så förstår man väl också lite mer. Det finns nyanser på allt. Och varje individ kommer med sitt motstånd. Då. Det blir det vi ska hitta och förflytta eller utforska. Liksom.
Ja, men det är bra. Ja, men, om jag byter tema lite grann här och pratar om, ja, för ibland är jag nyfiken på hur folk lär sig saker och ting. Så om du säger att du i ditt yrke, vi tar yrket då, du är tvungen att lära dig någonting som du själv har lite motstånd till. Det kanske någonting inom AI som kommer nu och ska ha det till, eller något nytt dataprogram eller lagstiftningen eller en ny läroplan och måste plöja igenom det. Hur handskas du med ditt lärande när du har en inre motstånd?
Ja, precis. När jag har ett inre motstånd och den här nyfikenheten inte slår på, då försöker jag faktiskt bara släcka. Så bara, det vill jag undvika. Jag måste omge mig med som kan det bättre än jag. Så att liksom snarare hitta kompletterande kompetenser. Men i de fall där jag verkligen behöver lära mig för min yrkesroll, då har jag nog ett väldigt utforskande. Alltså jag älskar att testa och pröva och utforska själv. Så AI till exempel har jag ju lagt jättemycket tid på att testa och pröva själv och förstå hur kan jag använda det i min yrkesroll? Hur skulle man kunna använda det i mitt fall då, olika yrkesroller i akademin? Att jag är en skoladministratör, hur skulle den kunna använda AI eller en lärare och så vidare? Så på samma vis som jag kanske är nyfiken på människor kan jag också bli nyfiken och vilja utforska sådana där saker. Men med det sagt, så det finns vissa saker som jag bara, det orkar jag väl inte lära mig. Och då slår den där latheten till ibland, John. Och då ser jag hellre till att omge mig med folk som kan det bättre.
Ja, men det händer mig lite av det nu. Men jag förstår vitsen. Jag förstår att det här blir stort, men... liksom, en sak till.
Jag fattar. Nej, men så är det nog med en del saker för mig, men många andra är så här, jag testar och prövar gärna när det är möjligt för att lära mer.
Okej. Men när du ska, om vi tar AI som ett exempel, när du har bestämt dig att det här, vad gör du rent praktiskt? Du bara går in, leker du går in och leker, eller söker du någon som kan det här redan, som instruerar dig, eller läser du om det? Vad har du för lärstrategi?
Jag vet inte om det är en strategi eller om det bara blir, men jag leker i AI-fallet, eller nu har jag varit i, jag har försökt lära mig Canva, ett designverktyg.
Det kan jag lite grann om.
Det har jag försökt. Det är så smidigt. Och det har jag försökt också bli skicklig. Och då leker jag verkligen bara. Men i AI så har jag också hittat, eller algoritmen har väl hittat mig kanske. Men jag matas väldigt mycket på Twitter till exempel med prompttips eller andra som kan mycket som tipsar i korta grejer. Jag är inte så mycket för att så här, titta på en lång utbildning eller ta mig igenom. Det gör jag ibland såklart också när det behövs. Annars är jag nog mer för de här snabba enkla tipsen som jag sen kan testa och pröva själv.
Men jag skriver upp begrepp här, leka lärandet. Och det är naturligtvis ett intressant begrepp för skolvärlden också. För det är ett förhållningssätt i klassrummet att från läroplanen säger att målet är, eller hur ska vi leka med det här och se vad det blir och så vidare. Och det är svårt med den här balansen mellan lek, kreativitet, uppfinning, experiment och men målet är, här ska vi kunna, så här ska det bedömas och så vidare. Och hur handskas du med den balansen i skolutvecklingsarbetet?
Ja, om jag går bara till mig själv. Nu var ju inte jag lärare så många år innan jag började jobba med andra saker. Men om jag bara tänker på när jag jobbade själv som lärare. Så vet jag att då var jag också helt nybakad. Det var mina första år efter lärarutbildningen. Och då vet jag att jag tampades lite med det där hur en lärare förväntas vara. Och i min kartbild då. Men också hur jag helst skulle vilja vara. Och jag tror att över tid så försökte jag väl hitta någon slags balans. Jag kommer ihåg att jag vid något tillfälle bara tänkte så här, jag skulle önska att mina ungar när de är 40-50 år berättar. Mm. Jag hade en historielärare. Mm. De var så passionerade för val och du vet, amerikanska valsystemet eller franska revolutionen och moderna demokratins framväxt, allt vad det nu skulle kunna vara. Mm. Så jag kommer ihåg att jag då, särskilt vad det gäller amerikanska val, så lekte vi det amerikanska. Du vet, hur man fick gå och rösta och sen så var det primärval och sen så var det, och sen kom elektorerna, så vi försatte eleverna i olika situationer. De kommer förmodligen inte ihåg något av det. Men bara känslan av att vi varvar det här mer då berättandet eller informationen och utforskandet med att också iscensätta i kroppen att, ja just det, sen kommer in med lektorerna, vad har ni för roll och vad gör ni här och så vidare. Så det är väl en balans som man hela tiden behöver.
Ja, det är härligt, men trenden går emot det här. Alltså det är till och med i mitt gamla hemland att man börjar skripta lektioner, alltså i vissa delstater. Jo, man talar om för lärarna, de får en perm med vad de ska säga på lektionerna kring det här temat, och de ska inte undvika att följa skript, ungefär som det var en pjäs som man ska lära sig replikerna till. Det är väl ganska tråkigt, eller hur?
Men det kan jag tycka, jag kan förstå behovet av, särskilt för en kanske en ny i sin roll, att få så här lite vägledning och stöd. Det är väl alltid skönt, också någon slags garant. Men jag tänker också att det är väl ett bekymmer i Sverige idag, tycker jag, i debatten, att lita för lite på lärarnas profession. Mm. Alltså det är de som kan hantverk, de som också vet precis vilken grupp har jag framför mig nu, vilka elever ser jag framför mig, vilka behov behöver jag möta i just den här gruppen. Det kan lärare, men för kanske ibland så behövs det den där lilla guiden, om inte annat, för att om du inte vet vad du ska göra, då kan du i alla fall göra så här. Det kan jag förstå, men lärares profession är ju, alltså det är magiskt vad de kan åstadkomma.
Ja, absolut. Det är en fån association till min egen. Jag jobbade som rektor några år, och för att det var närmast jag har kommit till verkligheten, så att säga. Och det finns de här olika delar av sin personlighet, för att det, i grunden är jag ganska kreativ och lite sprallig av mig motstånder till de traditionerna man skulle kunna göra. Men det finns en annan del av mig som är den snälla lilla pojken som alla lärarna tyckte om, som satt stilla och gjorde det de sa. Och ibland är det svårt för mig, och jag skulle misstänka en kreativ person som du att okay, jag måste också vara duktig flicka och uppfylla kraven och förväntningarna och göra det de har sagt åt mig och mitt uppdrag är. Och sen, tänk om man kunde göra något annorlunda och ännu mer innovativ och ännu mer lite crazy. Upplever du den konflikten ibland?
Absolut, och det är lite som jag sa innan, det när det kommer till saker som jag kanske tycker är lite tråkigare, så då omger jag mig hellre med personer som kan stå stadigt och vara stabila i de frågorna, för att också lära av eller ta rygg på. Men jag håller med, det är jättesvårt med den där balansen, särskilt i ledarskapet, och den går ju att applicera på ledarskapet i klassrummet också. Att vad passar för den här gruppen eller för den här individen nu, samtidigt som jag ska förhålla mig till styrdokument och vad vi ska lära oss tillsammans här.
Det här är ett känsligt ämne för mig, för att jag föreläser inte om det jag vill föreläsa om. För det som blir efterfrågad i ledarskap i klassrummet, och det är en slags överlevnadskurs för hur du kan handskas med den svåra gruppen och vända det och få någon ordning och reda. Men egentligen jag har organisera kaos som ledningsprincip. Alltså om det inte är lite kaos och jag vet inte, och spontant och improvisationsmässigt, då är det inte roligt heller att vara i den här arbetssituationen. Så att jag är nog inte ensam om den här tanken, tror jag.
Nej, det tror inte jag. Och samtidigt så tror jag, bara det lilla jag känner dig, våra vägar har ju mötts över tid, John, men jag tänker också att det är en skillnad att ha ett kreativt kaos eller att vara kreativ i en struktur. Och jag tror väl det, alltså har man strukturen, då går det ju för både ledaren men också för eleverna eller lärarna. Och min bild av dig, John, det är att du har ju strukturen. Och
det jo, men det har jag. Så det måste ha som en grund. Ja. Jag brukar säga att de bästa lärarna har en kombination av kärlek och värme, men också struktur. Man behöver ju balans. Gruppen måste fungera för att man ska kunna se till individen. Gruppen måste fungera för att man ska kunna vara innovativ och kreativ. Absolut. Men jag är lite emot de här trenderna att strama upp. Och alla lektioner ska börja på följande sätt. Och målen på tavlan och sen det här. Och sen,
ja, men jag förstår vad du menar, och sen så, men just den här balansen att vad är det, vi kan ju kanske skriva saker på tavlan som skapar struktur för vissa elever och i det så, ja. Men jag fattar precis, och där igen tillbaka till lärarens profession och alltså det som kan åstadkomma, det lärare kan åstadkomma i ett klassrum när de kör på intuition och sin beprövade erfarenhet, det är ju det som blir så fint.
Okay. Men när du är i en skola som du håller på att arbeta med då, och så, när du ser att okej, de är på väg att till någonting bättre och här börjar det fungera, vad är det du ser och upplever eller hör?
Jag tror oavsett om man är på en resa eller vad som karaktäriserar det jag ser, men när jag är på skolbesök och ser ni vet, ni möts av nyfikna ungar till exempel. Vem är du? Var kommer du? Alltså, om man bara ser sådana saker. Möter jag nyfikna ungar, då kan jag ana att de möter nyfikna vuxna i sin verksamhet. Lite sådana saker. Och är det trygga elever, så kan jag ana att de befinner sig i en kontext där det är tryggt och tillåtande för dem. Men sen är det såklart att det finns ju olika. Vissa skolor kan vara på en fantastisk utvecklingsresa fast det är rätt stökigt och stimmigt just nu. Så då får man liksom, det kommer ju i samtal eller i lite längre observationer. Men just det där, det finns ju vissa symbolhandlingar tycker jag som man kan skanna ganska snabbt på läget i skolan. Liksom. Och det gäller bland annat bemötandet från både vuxna och elever. Tittar vi varandra i ögonen eller är vi intresserade av varandra? Det är signaler för mig tycker jag på ett välmående.
Ja, men det är viktiga signaler och det tycker jag är en ganska bra sammanfattning. Men det finns, vi ska runda av vårt samtal, det går fort det här. Det runda av vårt samtal, men ett nyckelord i hela den här halvtimmen eller så vi har pratat, det är det här med nyfikenhet. Det har varit ett tema som har kommit gång på gång igen, att bygga relationer. Och sen har du en inneboende entusiasm och det vinner. Du vinner med det, absolut, eller hur? Och det tyder på att det finns en nyfikenhet inom dig som gör att idéer blir intressanta, människor blir intressanta, utveckling blir intressant och det smiter av sig på andra. Så det finns många anledningar till varför det funkar för dig i ditt yrke, tycker jag.
Tack, vad fint att också bli speglad, John, av dig.
Det är ju intressant. Och vad är drivkraften bakom andra och varför fungerar de? Och det är inte bara varför fungerar den här skolan, men också varför fungerar det här läraren? Varför fungerar det här utvecklingen? Och det finns ofta ord eller fraser som bidrar till det. Så jag ska tacka dig för vårt samtal. Jag vet inte hur länge vi har pratat, men tiden har absolut flyttat iväg. Men stanna kvar lite. Jag tänkte vi ska ta lite eftersnack. Men tack Frida så hemskt mycket för att du har varit med om vårt samtal om dina styrkor och strategier och dina önskningar för skolutveckling.
Tack John.
Ja, vi har lyssnat till ett samtal med Frida Gustafsson Vänne, som ni förstår, om skolutvecklingen. Programmet heter Hitta styrkor med Dr. John. John Steinberg heter jag. Och det här samtalet finns i vårt arkiv på avegenkraft.com. Det är webbradiokanalen som vi sänder ifrån med vår producent Louise Palma Aguirre och vår sponsor Betongfabriken på Venngarn utanför Sigtuna. Frida har, ja, ni har hört en del av de fraser hon har använt. Bygg relationerna, trampa på. Ni förstår att den här nyfikenheten hon har smiter och det är en anledning varför hon får folk med sig. Det tror jag. och den inneboende entusiasmen. Vem behöver du bygga relationer till? Vem behöver du vinna på din sida och försöka tränga igenom? Eller om det är något motstånd så att de skulle kunna vara lite vänligare inställd till dig och dina idéer. Det är ju intressant. När du behöver trampa på och inte ge upp och vara lite envis. Och vilka frågor är det? Och när är du mest nyfiken och när smittas du av nyfikenhet och när smittar du andra med nyfikenhet? Så varje samtal man lyssnar på, det har sina poänger och en anledning till och kan leda till en hel del självreflektion. Och då tackar jag Frida för vårt samtal och jag hoppas hennes entusiasmen smittar av sig till många fler. Tack för din lyssnare!